Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, okay. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Jag heter Karl Egerius och med mig i studion idag så har jag Björn Meyer.
Hej!
Och Fredrik Nyblad.
Hej!
Jag såg dig
precis.
I helgen utanför en loppis som jag och min familj var och besökte. Så förstod vi att du och din familj var där. För precis, alltså du hade inte riktigt kommit in på i själva lokalen, men det var väldigt nära trappan. Så där stod din röda Volvo 360. Du hade kört förbi alla avspärrningar och
allting
bara parkerat mitt bland möblerna där mitt framför som han hade ställt ut.
Nej, jag följde bara GPSen.
Ja. Men det var ingen som var arg för att din bil stod.
Nej.
Annars fanns det ju en stor parkering som var avdelad för besökare. Men du med din röda Volvo 360 hade bara möljat rakt in där.
Ja.
Ja,
ja, men, ja det...
Och det var ingen som var på det. De fotograferade din bil bland olika antikviteter och jag kan tänka mig att den ligger uppe på ett antal Instagram-konton nu. Det är väl köra hashtag gubbvolvo kanske?
Ja, du får leta efter prislappen på det kanske.
Det låter som att den blev en del av själva helhetsupplevelsen.
Ja,
där ni båda verkade ha varit.
Ja, men ärligt talat, jag såg ju ingen parkering och jag såg inte heller någon avspärrning. Så tänkte jag, men det är väl här man ska stå då, tänkte jag. Det fanns ju lite andra bilar lite längre bort, så jag tänkte, men här, det kändes som en parkeringsplats där, så att det är bra.
Nej, jag tänkte att du kände att, som man kanske ibland känner sig lite friare med en klassisk bil eller klassisk motorcykel, att folk blir ju glada när man kommer med den, så då kan man väl ställa sig lite hur som helst.
Och då ställer man sig sådär, så jag kanske kunde ha fått en stol över bilen möjligen, men jag fick inga dörruppslag från andra i alla fall.
Nej.
Det var en sak som var säker.
Men det är ju så, kan man ta sig lite mera friheter när man parkerar med en klassisk bil?
Jag tror att folk blir glada och tror att det är kanske någon... Är det utställning eller kappsegling? Ja.
Volvo 360 är lite i gränslandet kanske, måste man säga.
Ja,
om man
absolut
kommer med en T-Ford så kanske man har...
Då
kan man då ställa sig precis var som helst.
Ja, precis. Så är det ju. Det finns ju liksom en skala här.
Ja.
Men eftersom den här vid loppisen där så var den ensam, så blev den någon slags magnet.
Mm.
Men annars så kanske... Den är lite osynlig i trafiken fortfarande, trots att den är så extremt ovanlig faktiskt.
Mm.
Men där så funkar det.
Ja, nej, men det är roligt det där när man känner att man får en liten extra roll, en liten extra upphöjd roll i trafiken för att man kör något gammalt.
Mm. Absolut, nej, men man märker ju på en gång när folk tittar på en och tycker att det var kul att se en sån där, för det har jag inte gjort. Eller bara de som inte vet alls vad det är för någonting, men bara identifiera det som en kul grej, ett gammalt fordon som, ja men det där livade upp stämningen, det hjälpte till gatubilden utan att de kanske vet vad exakt vad det är. Så att man kan absolut ta sig vissa friheter, ja, man ska alltid vara snygg i sitt parkerande och i sitt framförande av sitt fordon naturligtvis, men man har lite större vingermån.
Man ser att den här platsen behöver lite upplivande.
Ja, världen blev snyggare.
Ja, precis. Sen är det ju de där som tvärtom, att man blir fullständigt ignorerad.
Mm.
Jag var ute och körde med min lilla Hunkoi-pickup och då känner man sig väldigt liten i trafiken.
Förståeligt.
Och tittade i min lilla backspegel genom min lilla bakruta och där så låg det en jättestor bil. En sån här... Man ser dem överallt nu. De här oformliga Volkswagen, den ID4, det verkar vara... plötsligt så finns de överallt och då alla kör ungefär likadant.
Hur kör de då?
De ligger gärna nära De sniker gärna in framför en när de väl har kommit om. De byter fil utan blinkers. De tar för sig trafiken på ett sätt som man lägger märke till.
Verkligen, de är inte snygga i trafiken.
Nej.
Varken utseendemässigt eller beteendemässigt.
Och det brukar, vid varje tid tycker jag, så brukar det vara en viss bilmodell eller några olika bilmodeller där man nästan förväntar sig det här beteendet.
Visst är det så.
Som ID4-ägarna, eller antagligen inte ägarna utan förarna, de har det högst troligen, så handlar det om en tjänstebil. Det är någon som har, det går bra för den här personen. Den har fått arbetsgivarens tillstånd att ta ut en sån här 500-600 000 kronors elbil.
För det är inte alla som får de här tjänstebilarna.
Nej.
Det är en speciell nivå som får bilarna.
Precis.
Så att nivån på den här personen och var de är i karriären och livet, den är kanske densamma. Men de här bilarna, det ändras ju år för år.
Ja. Precis, i olika tider så kan man identifiera olika. Jag tänker, just nu så är det ID4 är en av dem. Sen tycker jag att det håller precis på att avta. Men det har varit, innan den tycker jag att det var de här Mitsubishi Outlander. Alltså de här laddhybriderna.
Ja, de var jättevanliga som buffelbilar ett tag.
Ja, buffelbilar, det är ett jättebra uttryck.
Ja, men de kör ju som sådana. De bufflar sig fram och de bryr sig inte om så alla andra så mycket.
Nej, de är inte bilintresserade. De är inte särskilt intresserade av bilkörning överhuvudtaget.
Icke.
Men de vet att just en sån här bil man ska ha, det är den bästa markören just nu, för att en statusmarkör helt enkelt.
Mm.
Så ofta är det ju lite modern teknik och sådär, men som sagt, som de har observerat på något vis,
ja,
att man ska ha.
Och om man tänker sig bakåt, liksom, om man kör på för kanske 10 år sedan, vad körde bufflarna för bil då? 2013?
Oj, nej, men en bil som jag tänker på är ju Toyota Prius. För då var det en miljövänlig och fin bil, och det pratades mycket om det. Och en sån skulle man ha.
Mm.
Den hade ju en aura verkligen.
Ja, precis. Och jag tycker att ganska många av de som hade dem tyckte också att det ingick att nu är jag så fin så att jag kör den här, då kan jag strunta i alla andra regler. Så de körde oftast slarvigt och ointresserat och rätt fort också faktiskt.
Ja. Just det, det var den här, när det kom ju först en Prius 97 tror jag det var. Den här som såg ut som en liten fyrdörrars sedan och inte så speciellt ut. Men sen kom den här Prius 2 2004, halvkombi, fullt användbar.
Mm.
Jag måste erkänna att jag har faktiskt haft en sån.
Aha, okay.
Hur körde du?
Du erkänner alltså?
Ja, jag låg alltid väldigt, väldigt nära. Nej, det gjorde jag. Körde väldigt fint. Men jag tyckte inte att jag hade rätt att lysa upp några platser med olaglig parkering med en Prius.
Nej.
De sålde ju enorma mängder.
Mm.
Och som sagt, det var inte de mest bilintresserade som köpte dem.
Nej, jag tror ju inte det.
Ja, det finns ju mycket man kan prata om Prius. Det är ett extremt komplicerat sätt att göra en bränslesnål bil. Som sen då ägarna sätter takräcke på och gärna dubbdäck.
Ja, just det.
Ja, så då den där bränslesnålheten får all världens väg.
Ja, men var väldigt lågt förmånsvärde på den.
Ja.
Så då kunde man kunde åka i princip gratis på skattebetalarnas bekostnad.
Men Priusen blir nästan ett stickspår från det här ämnet med buffelbilisterna.
Ja, lite så. För att man tänker sig ännu längre. En annan bil som dyker upp precis när de hade kommit. Men det är också, ofta ser det en bil man lägger märke till också, för att den är ny.
Mm.
Så då lägger man också märke till lite mer hur de här att, om det är en buffel bakom ratten. Volvo 850 när den kom 92.
Den var ny, det var mycket ny teknik, det var liksom en stor nyhet i Sverige.
Och många var röda.
Ja.
Nu ser man dem extra tydligt också.
Ja, precis. Så att det är helt klart.
Så om man tittade till i backspegeln och något låg väldigt nära, då var det en 850 GLT.
Mm.
De var ju roliga att köra också.
Ja.
Med manuell låda i alla fall och den här 5-cylindriga motorn. Kul ljud. Några andra såna här buffelbilar som man kommer på genom åren?
Ja, på 80-talet finns det väl några stycken. Audi 100 C3-generationen var ju också, den var ju så extremt modern med sin tvålkoppsdesign och sådär. Och det tror jag också lockade samma sorts människor. Han fick också den här aura runt sig.
Och just de fanns ju också med starka motorer. Och det var ju verkligen, man kunde ju betala i princip hur mycket som helst för en sån Audi 100.
Jag minns jag såg en kortfilm en gång på en kortfilmsfestival där det var en person som hade köpt en sån där för dyra pengar och så. Ja, det var ju så fint att mamma hade fått den där och sen så var hon tvungen att sälja den av olika skäl. Men just att det var liksom, den där Audi 100, det var så fantastiskt.
Och detta utspelar sig i en kortfilm?
Mm.
Jaha. Och hur slutade det?
Det slutade olyckligt. Hon fick sälja den för att finansiera sin sons kortfilm. Om jag minns rätt.
Lång Audi mot kortfilm.
Ja,
precis.
Mm. Men, och 9000 Turbo.
Absolut.
När den kom, för det var ju också verkligen en bil man har märke
till. Skifte.
Ja. Mm. Presenterades, ja det är ju faktiskt 40 år nästa år som den presenterades, 84.
Mm.
Men det kom ju inte ut några på gatorna förrän typ 85.
Mm.
Och då fortfarande var det ju jättelång kö på dem.
Och dyra.
Dyra,
för dyra precis. För polisen till exempel. Ja. De fick vänta tills det kom enklare versioner.
Jaha, var det så? Mm. Mm-hmm. Men det lustiga är att de här bilarna, buffelbilarna, det är ju ofta sådana bilar som man själv sen börjar gilla.
Ja, visst.
Ja, en som vi kanske...
Kanske inte ID4 då?
Nej. Jag vet inte hur vi ställer oss till nästa bil jag tänker nämna nu, men som också var en liten teknikraket genom att den gjorde teknik tillgänglig. Det var ju Ford Scorpio.
Just det.
Som hade ABS-bromsar som standard.
Och den seglade ju verkligen upp snabbt i massor med nya icke-Ford, tidigare Ford-frälsta människor som hade den där. Och man kunde också, man fick ju jättemycket, som Glenning sa, lull med på den där. Det fanns ju jättemycket att välja till.
Mm, absolut. Vanlig som tjänstebil också. Mm. De såg man ju, de var överallt och de var buffliga.
Och man kunde få V6 liksom, på 2,9 liter. Ja, de låg gärna nära. Men de hade ju ABS-bromsar så de kunde göra det.
Ja, precis.
Det är ju för sig ganska skönt nu med nya bilar. De har ju ofta en sån här nödbromssystem.
Ja, just det.
Så du menar att om det är en idiot bakom ratten så räddar bilen då?
Ja, praktiskt. Ja. Lite så är det. Man får för sig att finparkera någonstans på en trottoar plötsligt.
Precis. Nej, men Scorpierna är ju trevliga bilar faktiskt. Jag var nära att köpa en just en sån. Det hade kanske varit en riktig buffelbil för den hade V6 och allting. Där. Mm. Det blev inte så. Men,
hade en sån här upppumpbar stol?
Ja.
Ja, en liten blåsa.
Ja, visst. Det här var ju då inte i själva buffelstadiet och det var lite längre fram i bilens liv. Men det var ju en väldigt mysig, pösig bil.
Mm.
Som inte finns längre.
Några fler exempel?
Ja, men BMWs 5-serie har ju genom generationerna varit ganska bufflig av sig. Eller inte den är väl snäll om den får rätt förare.
Ja, precis.
Men den har väl varit i den här kategorin.
Mm. Mm. Absolut.
Men det finns ju många bilintresserade, naturligtvis många bilintresserade BMW-ägare också.
Ja, där går ju precis, där har du lite, men om du har en, ja det är riktigt. Det är, om vi tänker att buffen är en ointresserad av bilar och bilkörning.
Ja.
Men har förstått att, men jag tror att det är en del bufflar som har hängt på BMW-entusiast-tåget.
Ja.
Ja, men de har ju som sagt, de identifierade bilen som någonting ballt.
Något återvärt, ja, precis.
Något som hade ett rätt ljus omkring sig som passade kanske i karriären och så.
Ja, precis. Ja, och sen så, men det är lustiga med de här, både Audi och BMW och Mercedes från 80-90-tal, de fanns ju också i extremt motorsvaga versioner. Audi 100 fanns ju med 90 hästars motor.
Mm.
Och BMW 518 där, och den var ju inte särskilt pigg, och inte de här Mercedes 200. Så att om man bara liksom duttar till lite på bromspedalen när de här bufflarna kom, så tog det väldigt lång tid innan de kom i fatt igen sen.
Det såg man ju. Det är synd att det inte håller längre.
Man behöver bara tända bromsljusen, man behöver inte bromsa.
Nej, just det.
Men menar du att en del bufflar kan vara en del av de här som valde då att ta bort emblemen på 80-talet?
Absolut. Mm. Jag skulle säga att när Alfa Romeo har ju i olika omgångar varit väldigt populära. Plötsligt har de stigit i popularitet och sen har de gått ner till sina normala försäljningssiffror. Men när Alfa 156 kom, då var det ju en relativt sett en storsäljare. Då var det ju en annan buffel som hoppade på det tåget också. Mm. Annars tycker man att Alfa-ägare är ju, ja, de är ju, kan ju verkligen köra bil. Och är definitivt bilintresserade.
Ja, men det kommer nya bilar, men bufflarna lär bestå.
Ja, det tror jag, precis. Men nu vet vi, de har ju som sagt nödbromsassistans nu, så att det kan vara lite lugnare. Ja, Bilweb Auctions, de vilar inte på lagrarna, precis. De fortsätter med ännu en ny auktion här. Den 8 juni så faller den digitala klubban på första juni-auktionen. Och som vanligt så finns det en rad intressanta bilar och motorcyklar och mopeder till salu på Bilweb Auctions webb. Björn, har du hittat någonting?
Ja, men det jag föll för först var ju en lite missförstådd bil kanske. I alla fall nu för tiden. Fiat 600 Multipla. Som ju faktiskt byggdes. Man hade ambitionen att göra en riktig bil på ett helt nytt sätt. En MPV egentligen.
Ja.
Fast det var långt, långt innan någon kom på att man skulle kalla dem så. Byggd på 600 som kom först och Multiplan kom efter året efter 56 tror jag. Men en helt ny form som ingen hade sett förut. Kanske man ska påstå, för då kommer någon att säga att haha, den där vet du. Men det är ju i alla fall en liten minibuss som skulle frakta människor och vara rymlig och smart byggd.
Ja, det är, hur många ryms det i en Fiat 600 Multipla?
Är det någon som har provat? Säkert.
Många sittplatser finns det?
Ja, men alltså det finns ju tre rader att sitta på. Så att sex kanske, men det går säkert med lite vilja. I Italien på 50-talet med lite vilja, så vem vet.
Det finns ju en klassisk en här reklambild för Multipla när de har en picknick vid sin Multipla. Mm. Och då är de ju fler än sex personer. Alltså. Det är ju bara hur mycket folk som helst som har kommit i den där bilen, och en jättestor picknickkorg.
Det finns ju en till leket med de här bilarna som verkligen kallades för MPV. Och det är ju att den har såna här smarta lösningar för sätesraderna. Att de kan gå att fälla ner i golvet.
Ja, men den är ju ombyggbar, om man ska säga så. Mm. Också på ett sätt som först kom långt senare i andra bilar, som man kanske mer förknippar med den här typen av fordon.
Det är en stora dörrar bak där, så man kan verkligen lyfta in grejer i den. Så att jag tror många av de här, de gick ju som i Sverige, så gick de ju som företagsbilar. Att det var någon som, ja, lite som duetten, att man kunde använda den på fritiden, men man kunde också använda den i jobbet och köra tv-apparater eller sådana saker. Vi hade ju en renoveringsartikel om en sån för några år sedan. Mm. Och den bilen var också med på samlarbilsmässan som vi anordnade tillsammans med Gran Turismo i Örebro. Och den tror jag hade köpts ny av en tv-handlare just.
Mm. Ja, men det var nog ganska vanligt just den typen av verksamhet där man hade behov av att köra grejer som inte var gigantiskt stora, men ändå man skulle åka ut till sin kund.
Och så ville man ta sig fram i trånga utrymmen.
Ja, precis. Ja, men ett kombinationsverktyg som kanske lite tyvärr på senare år har blivit lite ja, men åker den framåt eller bakåt och lite så här fnissigt på en bil som egentligen var väldigt smart och väldigt
tidigt ute. Ja, verkligen. Och i Italien så då gick de ju som taxi.
Ja, Schweiz skulle jag också säga är väldigt vanlig, men absolut.
Ja, perfekt för i trafiken där, i trånga trafiken, och man fick plats i den. Mm. Ja, det är en otroligt fascinerande bil. Jag undrar hur många sådana här som finns i Sverige. Den här är ju ljusblå med vitt tak och renoverad. Ganska tidig. Jag vet inte hur många som tillverkades. Har du koll på det?
Ja, men det var ju någonstans i regionen på en kvarts miljon bilar. Oj. Som byggdes. Så att det var en poppisbil. Det var inget litet...
Det är inte någon udda liksom, lite stickspår, utan det är verkligen...
Nej.
Det var många som förstod att det här var en bil att satsa på.
Absolut, det var det.
Mm.
Ja, det är ju inte alltid sådana här pionjärer blir så lyckade kommersiellt.
Nej. Ja, Fiat 600 Multipla. Fredrik, har du hittat något kul?
Ja, det är en bil som vi har nämnt förut och som vi har skrivit om i Klassiker. En Mercedes 219 som nu andra ägaren har bestämt sig för att sälja genom Bilweb Auctions. Och han köpte ju den 1974 och använde den, renoverade den lätt och använde den ett par år. Och sen har den stått i mammas och pappas garage fram till nu. Så det här är ju... Jag hörde ju att motorn gick runt och sådär och elen verkar funka och sådär, och så att det är ju ett intressant objekt kan man säga.
Det är ju vår tidigare kollega Stefan som har den här bilen. Och han har tänkt att renovera den här och sen han blir pensionär, men nu har det gått 5 år och han bestämt sig för att inte renovera den.
Ja, och hoppas att verkligen att någon annan gör det istället.
Ja, det ser ju ut som ett lovande renoveringsprojekt. Att den sitter ihop och är tämligen orörd. Sen så behöver man ju, om man nu vill, det bestämmer man ju helt och hållet själv vad man vill ha för en nivå på det. Men det ser inte ut som att det ska vara så långt bort att få den åtminstone startad och få ut den på vägen.
Ja, karossen är ju lite mångfärgad för att Stefan har ju bytt en del paneler men lackade aldrig. Men den hade ju ingen rost direkt på karossen i alla fall.
Nej.
Och jag kan säga det också, 219, det betyder ju alltså att du får en sexa, att det är den långa fronten på pontonkarossen men en kort bakdel. En liten sneakmodell med stora motorn.
Men vad var det för årsmärk på den här?
Det är ju en 59.
Okej.
Så det är väl sista årsmodellen av... nu ska vi se. Ja, precis. Ja, det är sista årsmodellen av den här.
Ja. Ja, jag fastnar för en liten triplett av Land Rovers här. Eller egentligen, alla är gröna förstås. Det är ju då en Range Rover. En 80-talare som är i den här färgen Lincoln Green, en av de färgerna som var ursprungligen som fanns på Range när de lanserades 1970. Och men den här är lite nyare då, det är ju bara trots att det har gått 13 år sedan lanseringen så ser den i princip likadan ut. Lite mindre grej, men den här är ändå överväxel. Den har AC och lite mer, vad ska jag säga, komfortabel inredning kanske, lite mindre. Även om de var kända för att vara öppna en helt ny marknad Range Rover med att göra en komfortabel fyrhjulsdriven bil. Men då jämförde man ju med andra fyrhjulsdriven bilar som hade stela axlar och bladfjädrar och varvade 8000 i 40 km timmen. Den ser ut att vara i smakligt skick sådär. Och sen så i andra änden så är det en nästan ny Defender. Det är ju lite spännande med Defender. Den tillverkades fram till 2016 och man såg verkligen tydligt linjerna hela vägen bak till 1948 när den första Land Rovern presenterades. Och när de tillverkades för det, de var alltid förbluffande billiga för hur mycket karaktär och hur mycket image man fick för pengarna. Och så var det även när det lades ner. Men nu plötsligt, eller på senare år, så har man insett att det finns inget i princip liknande.
Nej.
Ja, det är möjligtvis Mercedes G-klass då, eller Geländewagen. Och de kostar ju en del. Så priserna på de här Defender, sena Defenders, de har stuckit. Du får mycket mer betalt för en sån idag än vad du gav för den 2016.
Oj.
Så att det var någon engelsk firma som köpte in ett gäng, om det var 20 stycken precis på slutet där, och bara ställde in i en lada. Sen så efter 6-7 år så gjorde de ju dubbla pengarna på de där.
Hoppsan. Det var fiffigt. Nej, men det har ju varit en ganska brant kurva också.
Verkligen.
Uppåt i pris på de här bilarna.
Jag vet inte om du håller på att avta nu, men här, det här är ju sån här typisk Defender som klassisk, en långa hjulbasen 110 och grön då. Ja, den har ju verkligen den här Land Rover och den här utstrålningen, och den har inte gått så långt, den har bara gått knappt 7000 mil. Så det är väl en sån här, ja, det är, man önskar att man hade slagit till på en när de var nya bara. Ställt undan. Men den Land Rover som är mest speciell på den här auktionen, det är ju en 49 års modell. En riktigt tidig med 80 tums hjulbas och med en svensk historia.
Mm.
Den har gått i Jämtland i många år och den har haft samma familj som ägt den från 1952. Idag är det sonsonen till första ägaren som har den och den har satt sig i trafik igen. Och den har ju den här, man ser verkligen de här många av de här tidiga grejerna på Land Rover, att den har lyktorna inne vid grillen. Mm. Det hade de ganska länge, men sen att det har grillgallret utanför lyktorna så att säga, som går utanför där. Det är ju riktigt häftigt det här.
Det skyddar ju dem också.
Det gör det ju.
Ja, men liksom då, även om man skulle nå köra in i något med skärmarna liksom, så, ja, så är det bara att byta skärmen. Det blir ju, det är ju liksom en funktion i det.
Mm. Ja, precis, precis. Och så var den ju, hade ju då aluminiumpaneler redan från början. Det var ju för att det fanns ett överskott på aluminium efter kriget.
Mm.
Och det höll de ju i sen hela. De hade ju aluminiumpaneler ända fram till 2016 då när Defender lades ner.
Mm.
Vilket gjorde att de alltid var buckliga. Även nya så var de ju buckliga.
Ja, precis. Det är bara en del av den där ruffiga skärmen.
Mm, precis. Alltså den är ju otroligt fascinerande. De är tidiga Land Rover-bilarna. Det är väl ganska nära en traktor att köra. Men att ha en sån på sin lilla farm, det är ju mycket, det är en kvalitetsstämpel måste jag säga.
Absolut, nej, de är ju urtuffa.
Och sen tar de sig fram precis överallt med den korta hjulbasen och lågväxlar och fyrstiften. Så det var ju verkligen väldigt speciellt när de kom. Även om det var, ja, det var ju en kopia av Jeepen i mycket.
Mm.
Så de har jag fastnat för på Beaver Auctions första juniaktion som går ut den 8 juni. Och det här är ett samarbete med Beaver Auctions och du kan hitta fler bilar i deras, på deras hemsida på bilwebauctions.se. I klassiker nummer 5 2023 så den här gröna tidningen så berättar du Björn om en vanlig men ovanlig bilmodell som köpguide.
Ja, det gör jag. Det är alltså Peugeot 403 som den var ganska vanlig och det finns ett hyggligt antal fortfarande, fast det är lite doldis.
Ja.
Jag tror inte att det är ganska många som missar dem faktiskt. Och ja, lite bortglömd, och det tycker jag är synd, för det är en supertrevlig bil.
Den ser ju så snäll ut.
Ja, men den ser väldigt snäll ut. Och ja, den är snäll. Det är ju en fransk Amazon, eller om Amazonen är en svensk Peugeot 403.
Vem kom först?
Person kom först. Men det är lite, de har väldigt många likheter. Kanske inte alltid tekniskt, men ungefärlig storlek och ungefärlig karossform. Italienskt inflytande i linjerna. I Peugeot 403 så var det ju Pininfarina som ritade karossen. Och välbyggda. Också en gemensam sak mellan Volvo och den här personen.
Lite konservativa men välbyggda.
Ja, visst är det så. Nej, men det här var en bil som man kunde lita på att den skulle hålla och fungera. Och ja, så var det verkligen. Och den fanns också i en rad olika versioner. Dels så vanliga sedanen som är vanligast, men sen så kunde du få din bil som kombi och som pickup och som leveranssedan och alla möjliga olika varianter. Så att du skulle kunna ha den här bilen som arbetsbil också. Och det fanns en väldigt flärdfull cabriolet också.
Just det. Då tänker man direkt på en tv-däckare.
Vänta nu, vem kan det vara då?
Magnum.
Precis, jag visste väl.
nej, inte Magnum.
Nej, det är förstås Columbo som körde Peugeot 403 cabriolet. Påfallade ofta med musufletten uppe.
Ja, det som fanns kvar av den.
Ja, den var precis trasorna som hängde där och sladdade. Men han åkte ju den här, och det är väl, länge så var det nog det som den var mest känd som. För det var ju verkligen långkörare i svensk television.
Spännande med sån här produktplacering som är, kommer efteråt när inte tillverkaren faktiskt inte har betalat för det.
Nej, precis. Det är sant.
Då måste vi säga DeLorean, som vi har sagt det.
Ja, precis. Ja, verkligen. Ja,
det var Magnum, va?
Jaha, men en Peugeot 403, är den lika bra som Amazon då? Är den lika liksom idiotsäker?
Jag skulle nog säga att den faktiskt är en idiotsäker bil. Alltså, vi pratar om bilar som har ett ganska gott antal år på nacken. De kommer inte vara felfria. Men det är en välbyggd konstruktion. Och naturligtvis, den har sina rostproblem och så vidare. Men mekaniskt sett så är den nog ganska skottsäker.
Det låter ju precis som Amazon.
Ja, det är, ja, men återigen, det är faktiskt väldigt många paralleller man kan dra däremellan med båda bilarna.
Fast du kunde få mer i person, som taklucka till exempel.
Ja, det fanns en modell utan, eller en variant utan taklucka, men väldigt ofta så var det taklucka på dem. Mm. Och speciellt då, det här är ju en bil från 50-talet, den tillverkas in på 60-talet. Men tittar man på inredningen också, så är det är gott om, det är fin tygkvalitet, det är gott om detaljer, och det är välgjorda, fiffiga funktioner.
Ja, som en askkopp i mittarmstödet där på baksätet.
Ja, men det är ju...
Då gäller det att inte guppa till det, så man sätter fyr på mittarmstödet istället när man ska fimpa.
Precis. Ja, nej, men den har många fina tekniska detaljer, eller tillverkningsdetaljer som är lätt att gilla. Mm. Och en del kul grejer, som att man tankar i en lucka under vänster bakljus, lite dolt sådär.
Mm, det är lite amerikanskt.
Lite amerikanskt, den var ju influerad, alltså det var ju Pininfarina som ritade, men den var ju influerad av det stora landet i väster. Rattväxel är ju rätt stiligt, tycker jag i alla fall. Kul att köra med. Den här är lite annorlunda. Man har alltså, växellägena ligger lite annorlunda, fast det är ju en lätt sak att komma överens med, bara man vet om det. Ettan ligger alltså som på en treväxlad bil.
Okej.
Okay. Motorn och neråt. Mm. Och sen så har man då tvåan och trean löper uppåt neråt. Men sen så finns det faktiskt en fjärde växel, och den ligger ju ännu ett hack längre upp.
Framåt uppåt.
Framåt uppåt.
Ja. Så det är ganska skönt med en sån bil, för då har du tvåan och trean kanske använder mest när du växlar. Då är det bara upp och ner.
Precis. Det är ett som man, precis som man tänkte.
Ja.
Så att den är ju speciellt smidig runt stan och när man behöver växla ofta.
Den bil som är med i tidningen, det är ett grönt exemplar, och fick du köra den?
Jag har kört den.
Ja, vad tyckte du?
Ja, men den är ju väldigt trevlig. Den är lite, jag skulle nog uppleva Amazonen, om vi återigen gör den kopplingen, som lite, vad ska vi säga, lite stummare, lite hårdare. Personen är lite mjukare och lite, ja, men lite mer fransk i sin...
Låter som att den är lite mer följsam, eller?
Ja, men lite mer följsam. Det är lite mjukare bil. Mm. Det märks det här.
Fanns det, precis som i Amazon, fanns det ju en 123 GT med lite extra pulver i. Fanns det några sådana som värstingar i 403? Häradet.
Nej, det var lite mer jämnt rakt över. Däremot så finns det en diesel faktiskt.
Ja, den låter ju vass.
Ja, den är inte vass alls. Men det var ett ekonomiskt alternativ. Väldigt populär bland taxichaffisarna till exempel. Som sån kan man välja. Sen var den ju, den här motorn på 1,5 liter, den kommer från Peugeot 203. Och har egentligen förutsättningarna för att vara mer sportig än vad de är. Man utnyttjar inte riktigt det här. Egentligen i grunden så är det en crossflow-motor. Nästan.
Vad betyder crossflow då?
Det vill säga att du har insug och förgasare på ena sidan och avgas på den andra sidan, så att det egentligen kan gaserna kan ta vägen rakt igenom istället för att hålla på och vända och gå tillbaka. Men av någon underlig anledning så utnyttjar man inte det här riktigt fullt ut, vare sig i 203 eller 403. I 203 har man till och med förgasar och grenar på samma sida, och så har man då en gjuten kanal i topplocket som för färskgaserna tillbaka till insuget.
Av utrymmesskäl då, eller?
Jag vet inte varför.
Nej.
I 403 så var man nästan där. Där satte man förgasaren. Man byggde ihop insuget med ventilkåpan, kan man säga. Och satte den på motorn så att det är rakt ner. Men sen så ska det ändå liksom fördelas ut. Så att varför de gjorde så vet jag inte. Men det var en hyfsat modern motor ändå.
Mm. Men det fanns lite trimgrejer till 403 också. Gjorde du inte det?
Det fanns det absolut.
Just med förgasare och insug och sen så avgassystem och såna här saker.
Det gjorde det. Och just det här att förgasare, där fanns det ju både satser och folk byggde om det själva för att utnyttja den här principen. Så man kunde ta sig, eller så att färskgasarna kunde ta den där rätta vägen in i motorn och blåsas ut på andra sidan.
Mm. Men och 403, den sålde ganska bra i Sverige, eller?
Ja, alltså totalt sett så var det ju 1,2 miljoner 403 som byggdes. Och i Sverige så är det någonstans runt 14 000 bilar som såldes.
Mm-hmm. Och fortfarande dyker de upp. Det känns som en sån ganska typisk ladufyndsbil, tycker jag. Vi har haft ett antal sådana reportage i klassiker när man har plockat fram en bil som har stått länge på en loge. Och då kan det inte sällan så är det en Peugeot 403. För det är kanske en av de här bilarna som man tycker så mycket om att man kan inte med och skrota den, men den är inte värd så mycket pengar. Så att då ställer man undan den i väntan på bättre tider.
Ja, nej, men jag tror att det är så. Både gamla bilar som aldrig har hunnit komma in i klassikersvängen, men sen också klassikerbilar som faktiskt har hamnat undanställda en gång men kommer ut på nytt. Och de har inte varit så himla dyra heller, så det har väl inte varit den ekonomiska ruschen efter dem. Men samtidigt också den där bilen som men den har varit för fin för att göra sig av mig. Men sen så finns det ju en del kul grejer. De är inte jättevanliga, men det finns ju alltså en bil utan kopplingspedal också.
Mm-hmm.
En automatisk koppling där du har en brytare i spaken och ett magnetiskt pulver i en speciell koppling som då förvandlas från att vara fast till att vara ungefär som en sörja så att den frikopplar.
Är det en låda i den här som är skapad av J.K. Rowling?
Nej, det var Jäger faktiskt.
Det låter som något i Harry Potter.
Rowling-lådan var en annan bil. Ja, nej, men det är inte så konstigt faktiskt. Inte jättevanligt. Jag tror man hittar inte en i första taget, men de fanns ändå. Man införde också en elektromekanisk koppling till fläkten ganska tidigt. För man tyckte att det var onödigt att den skulle hålla på att snurra hela tiden när den inte behövdes. Så den stänger av sig själv när det inte behövs. När motorn är sval, och sen så startar den igen.
Och det funkar?
Ja, det funkar.
Mm.
Och det här är ju jättevanligt sen, men när det kom på Peugeot så var det, då var det en nyhet. Ja, vad kan man berätta mer? Den har en lite annorlunda bakaxel. Det är alltså en snäckväxel istället för en hypoidaxel. Alltså det här, det lilla drevet som kommer från motorn och går på det stora drevet i bakaxeln ligger alltså under till istället för vid sidan om.
Okej, vad är för fördel med det då?
Ja, fördelen med det är att det ska det tydligen vara väldigt slitstarkt och stabilt. Men fördelen var ju att man kunde sänka kardanen, och då kunde man också sänka golvet så att man fick lite mer plats i kupén.
Mm-hmm.
Utan att man fick den här tunneln som var i vägen på samma sätt. Så att Peugeot tänkte lite annorlunda. Det var inte bara att man byggde bilen 1A, utan
nej,
man hade lite egna lösningar, även om den kanske ser ut som bilen 1A från den här tiden med sin form med en kupé och två utstickande delar bakåt och framåt huvud- och baklucka.
Ja, man får känslan av att det är en omtänksam bil, en komfortabel och en tyst.
Ja, men det är en himla trevlig bil. Det är inte en sportbil och det är inte en lyxbil, men det är en välbyggd kvalitetsbil som man har väldigt mycket glädje av, tror jag.
Vad får man punga ut med om man ska ha en 403 i skapligt skick?
Ja, alltså, någonstans 40-60 000.
Oj, ja, det är ju inte Amazon precis.
Nej, och sen finns det naturligtvis extremer. Vill man ha en av leveranssedanerna eller en pickup eller något sånt där som det finns väldigt få av, då kanske man måste ge sig ut på den europeiska marknaden och betala högre priser, och framförallt cabrioleterna är ju ordentligt mycket dyrare. De byggdes i väldigt få antal, och där får man räkna med att betala om man absolut vill ha en cab och vara som Columbo.
Ja, men det är nästan så med de här brukspersonerna och många andra bilar som just har det här bruksvärdet så högt, att det är just grundversionen som är mest spännande egentligen.
Ja, men jag tycker att det här är en supertrevlig fyrdörrars sedan. Den som kom efter också, alltså Peugeot 404, som är en modernare bil förstås, och har ett modernare utseende, lite större, men det är också samma känsla där också, att det är en välbyggd bil som kommer att tjäna dig mycket väl.
Mm, en sån har jag haft, och det var en otroligt trevlig bil. Den hade samma typ av växellägen.
Ja, precis. Det följde med det fram till 67-68, ja, någonstans, när de fick det vanliga H-mönstret.
Mm. Ja, så köpguiden på Peugeot 403 finns alltså i klassiker nummer 5 2023, som fortfarande ligger ute i butikshyllorna fram till den 7 juni. Och om du inte hittar den där, så kan du alltid gå in på Klassikers hemsida och leta fram den. Beställ den i vår shop. Ja, vi tittar vidare lite grann i Bilweb Auctions auktionskatalog för den första juniauktionen som går av stapeln den 8 juni, men bilarna ligger ute redan nu på bilwebauctions.se. Fredrik, vad har du något kul där?
Ja, jag la märke till en bil som jag faktiskt har sett på riktigt, men som jag också önskat att jag hade hunnit köra då, men det var ett litet så här läsarnas klassikerreportage, det fanns inte möjligt till det då. Men det är en 760 som vi hade rubriken då som den borde ha byggts.
En Volvo 760 med andra ord.
Ja. Vad skulle det annars vara?
Ja.
Finns det andra bilmärken?
Nej.
Nej.
Nej. Precis. Jag kan inte komma på oss nu.
Då så, bra.
Det är helt blankt.
Kan vi fortsätta?
Nej, det var ju oväntat att du skulle ta upp en Volvo.
Ja, visst var det. Så jag behövde ju inte säga det. Det är alltså en 760 som såldes ny i USA, och när den var 5 år gammal så tog en Volvo-anställd och gjorde en engine swap, som man säger over there. Och då hamnade en 5,7 liters Cheva 350 V8 i den här bilen. Och det finns en massa papper från Volvo i USA om att det här var jättelämpligt att göra och sådär. Och sen har den då importerats till Sverige som flyttgods. Och den ser ju väldigt... Det är ju en... Vi hade hittat på en term för detta.
Smygare.
Ja, precis.
Mm, inte sleeper, utan smygare.
Nej, precis.
Man åker lite inkognito. Ja. Vad det är som finns under huven. Mm.
Men jag tycker också inredningen passar bra mot en maxversion av den här bilen. För den har röd läderklädsel och lite träpanel och sådär. Så det är verkligen en bil att känna sig lite extra i. Och sen har du fått ett emblem som väl kanske, siffrorna sitter inte riktigt ihop, men det 780 var ju upptaget.
Just det.
Ja, så det blir ju något helt annat. Det är ju den.
Ja, där gick de från återigen, så ja. Gick de ifrån sina principer.
Ja,
780 precis. Borde ha varit en 8-cylindrig 7-serie.
Ja, men det finns ju andra Volvo-modeller som inte heller stämmer.
Nej.
Men det, så att den här har då en ägare satt emblemet 784 istället.
Ja, okej, okay, så det är inte så inkognito då?
Nej.
Då är det lite, ja. Mm.
Ja, jag får ju lust att köpa den här bara för att sätta, för den har lite modernare stora Volvo lättmetallfälgar. Man skulle ju vilja ha väldigt diskreta originalfälgar på den här från samma tid.
Mm.
Smyga till den ännu mer alltså.
Ja, precis.
Ja, nej, men den är ju en smaklig anrättning måste man ju säga. Och jag tycker att det här är den snyggaste 700-serien med den här raka bakdelen och den här lutande fronten.
Mm, det var ju då den här faceliften som kom 88 när den blev lite tillrundad i nosen.
Mm, och det var då 760 började skilja sig mer från 740.
Mm.
Jaha, men du hade skrivit om den här, sa du?
Ja, den har vi haft med som läsarnas klassiker i nummer 8, 2018.
Ja, om Fredrik tar upp en Volvo, ja, då kommer väl Björn förstås att komma och dragas med någon BMW.
Ja, det blir en riktigt fet BMW här faktiskt. Nej, BMW är det faktiskt, men det är något helt annat än vad man tänker på när man tänker BMW. Det är en Isetta från 1959, och utseendemässigt så har det nog mer i att höra med den bilen som jag pratade om tidigare, auktionsbilen, Fiat 600 Multipla. Det här är lite, de är väldigt olika varandra, men det är ändå de samma andas barn och samma tidsperiod. Det här är en liten bubbla som BMW började licenstillverka. För det var ju italienska ISO som kom med den här först. Men BMW tog licensen, och det här var ju ett sätt för dem att klara sig kvar i bilbranschen egentligen. De byggde ju stora, lyxiga, för dyra bilar. Alltså för dyra för deras eget bästa. Så de behövde någonting som kunde säljas i fler exemplar och vara billigare att bygga.
Och ändå inte en motorcykel.
Ändå inte en motorcykel, för där någonstans på 50-talet så var ju motorcyklismen lite grann på nedgång. Den gick ifrån att vara folkmotorcyklar till att vara entusiastmotorcyklar redan då. Mm-hmm. Så man behövde en bil, för folk ville åka bil, men de kunde inte köpa 503 och 507 och så vidare. Så då blev det först 250 och sen 300 kubiks små bubbelbilar. Men här var det ju, liksom den här Fiat Multiplan, så var det ju, det var ju inte på skoj där. Det var klart att de gjorde det för att rädda firman ekonomiskt, och tills de kunde bygga en mer konventionell bil som de kom med senare. Men det var inte på skoj, det var på allvar, och den funkade väldigt bra ekonomiskt. Det såldes, de byggde den här i 8 år, och det var 160 000 bilar som de lyckades sälja. Så att ingenting att skoja bort. Däremot så är den skojig. Man har ju alltså en jättestor lucka fram som man öppnar, viker åt sidan, ratten följer med, och sen så kan man då krypa in och sätta sig där och puttra iväg. Så den tycker jag, alltså det här är så himla roligt.
Ja, den är ju superskärmig alltså.
Formen har ju tagits upp också i modern tid. Det finns ju en elbilstillverkare som bygger någonting nu som ser ut på ungefär det här sättet. Så att,
ja. Jag vet inte, finns den i verkligheten eller är det bara sådana här mockups för att locka investerare?
Ja, länge fanns den bara på pappret och i datorn.
I datorn.
Nu verkar de faktiskt ha klämt ur sig några bilar, så att sen får vi se hur det går för dem. Men de har tagit ganska väl hand om den här skojiga formen.
Jag tror inte den skulle ha någon större framgång som buffelbil.
Nej, det tror jag inte heller. av flera olika anledningar. Dessutom, ska man buffla med någon, då får man ha väldigt starka knän, för det är väl någon som träffar alla andra ganska tidigt. Mm. Man sitter ju hyfsat utsatt, så det kanske inte, nej, det är ingen bra buffelbil.
Är det någon här som har kört någon? Det här är ju en trehjulig bil. Den finns fyrhjulig också, men vad heter den då? Då är den
600. Mm. 700 var ju lilla sportkupén. Det finns faktiskt sådana här som är fyrhjuliga också, för att när BMW tog och byggde dem, så jag kan inte exakt när de skiftade, men vissa av de här har alltså två hjul bak, fast de sitter väldigt, väldigt tätt ihop. Men sen så finns det också en större bil som är mer billik.
Som har hjulen ute i hörnen.
Ja, precis.
Mm. Ja, den är klart charmig alltså, verkligen.
Ja, det är en sån där bil som man blir glad av. Jag tror att vi var inne tidigare på om man kan ta sig friheter. Det här tror jag är en bil som man kan ta sig väldigt stora friheter med. Och parkera väldigt nära loppisen.
Mm. Ja, jo.
Det är inte att parkera för nära väggen, för då kommer man inte ut.
Nej, man får tänka på det.
Man måste tänka på det, att man har lite space framåt där, så man kan kliva ut genom dörren där fram.
Precis.
Mm.
I reklamfilmen så såg man ju också att man gärna skulle då parkera rakt in på snedparkering, men det kanske man får böter på i Sverige, men tanken är ju då kan man ju kliva rakt upp på trottoaren.
Ja, men precis, och den är bara strax över 2 meter lång, så att det går att klämma in sig på ställen där man inte tror att det går.
Ja, det tycker jag att den regeln borde ses över. Det var ju likadant när Smart kom. På kontinenten så fick de ju parkera på tvären.
Just det, ja. Mm.
Och det gjorde ju att den bilen blev, jag menar, städerna blev rymligare. Men i Sverige var ju det nobben direkt på det.
Ja, det är synd. Det var ju bara smart faktiskt.
En annan bil som man blir glad av att se, tycker jag, det är en Opel Olympia leveranssedan från 1951. Och det här är också en bil som vi har skrivit om, ett exemplar som vi har skrivit om. Mm. En renovering som vi skrev om i nummer 10 2016. Och det är Opel-profilen Ivar Wimme med norskt ursprung, men han bor i Insjön i Dalarna, som har renoverat den här bilen. Och han hade ett väldigt speciellt förhållande till just de här små skåpversionerna av Opel Olympia.
Okej. Okay.
Det var nämligen så att när han var 14 år gammal så fick han jobb som springschas på lanthandeln i sin hemby som hette Nellaug i södra Norge. Och trots att han bara var 14 år gammal så fick han förtroendet att köra den här deras firmabil som då var några år gammal. Just en Opel Olympia leveranssedan. För att den här byn, ja, det var...
Det fanns ingen polis i den byn, eller?
Nej, det var ganska korta avstånd och så här, så det var ingen fara. Och han fick lära sig då tidigt hur man till exempel handskas med om växten fastnar i ettans läge. Då får man kräla sig in under och slå på växellänkaget. Så han hade ju klara förkunskaper när han långt senare hittade en likadan bil på Örebromarknaden som stod på ett släp och som hade, ja, den hade i princip stått undanställd och sen hade den någon dragit ut den och upp på ett släp och kört till Örebromarknaden. Och så stod den där som ett renoveringsobjekt. Och efter några månader så att mjuka upp säljaren så lyckades Ivar köpa den här bilen. Och mellan 2008 och 2013 så helrenoverade han den här bilen. Och det är en bil som vi har skrivit om i klassiker, som sagt. Och han har verkligen vinnlagt sig om att hålla originalskick. Och sen så det här, det är alltid då, med en sån här skåpbil så har ju ett stort... en stor yta på skåpet som ser lite kal ut om det inte står något eller finns någon logotyp på det här. Och det finns ju många exempel på hur folk har tänkt där. Antingen så har de då satt sin egen moderna logotyp för att de ska kunna dra bilen på firman. Mm. Eller så har man hittat på en annan eget. Men Ivar, för honom var det ju självklart att den skulle då ära den här lanthandeln, eller landhandeln, där han arbetade i Nellaug. Så att det står det på den. Och så är det en sån här liten figur som var reklam, ansikte för Freja choklad. Aha. Som springer på den också där. Och allt det här är handmålat av Mark Wilhans, som har den här firman pinstriping.se.
Just det.
Så den bilen är ytterligare en av de bilar som finns med i auktionskatalogen för Bilweb Auctions juniauktion som går ut den 8 juni. Kolla in den. Brukade ni också cykla runt bland olika affärer och anrättningar och fråga om klistermärken när ni var lite yngre?
Ja. Absolut.
Vad var liksom the go-to place? Vad var det häftigaste klistermärket man kunde få?
Alltså, där jag växte upp så fanns det, alltså det var inget överflöd av bilhandlare och sådana där ställen. Men lokala macken naturligtvis. Jag har klistermärken, jag vet inte om jag har något kvar. Det finns någon låda med lite diverse klistermärken från den tiden.
Svårt att slänga, eller hur?
Ja, nej, det går inte att slänga. Men bryggeriet, jag vet att där fick jag klistermärken. Då var jag rejält liten. Det var liksom nog nästan innan jag visste att man skulle eller att man kunde samla på sånt här. RC-Cola var ett snyggt så litet klistermärke. Som jag fick några stycken. Ett av dem gav jag väldigt snällt till min far. För då hade vi garage i en jättelång länga. Portarna såg likadana ut. Så att, vilket garage var det nu? Så där hamnade ett RC-Cola klistermärke ovanför porten. Så att det var lätt att se vilket som var vårt garage. Det här klistermärket sitter faktiskt fortfarande kvar.
Är det sant?
Dock övermålat.
Jaha, det är bara du som vet vad som står på det.
Ja, jag och pappa var faktiskt och tittade för ett par år sedan. Kunde, ja, där är det. Det sitter kvar, fast övermålat. Jag kanske ska ta och skrapa fram det.
Mm. Vi kände ju mackägaren uppe i Sällenfjällen som hade en Texaco-mack. Och han gjorde väldigt fina klistermärken, väldigt stora också, med ordvitsar och små glada teckningar på.
Mm. Okay. Var det ekivoka ordvitsar?
Nej, det var det inte. Men det var ordvitsar trots allt. Så till exempel att gör som Inge Ström. Och så, då skulle man kontakta Texaco.
Jaha.
Ja. Så var, ni kan tänka er illustrationer, det var någonting med batterier där. Och,
ja. Mm.
Tankar du inte här, åker du på pumpen?
Ja, det vet jag inte. Men, ja.
Ja, nej, men vi hade ju som rutin att åtminstone var fjärde timme cykla runt till olika bilfirmor och fråga om klistermärken. Till slut så var det på Olers bil i Falun som sålde Peugeot. Nej, men ni kan få blåmärken. Så fick vi lugna ner oss lite. Men ja, nej, men det här klistermärken var ju verkligen viktigt. Och jag hade så här permar med som man kunde inte klistra in dem. Man fick absolut inte klistra in dem, utan man så här permar med transparent papper som man kunde lägga in dem bakom, så att säga. Mm-hmm. Och så hade jag har jag fortfarande kvar förstås.
Mm.
Mm. Och radiohandlare och så, innan jag kände Fredrik, så hans föräldrar drev också en butik i Falun. Och där gick vi in och frågade efter klistermärken. Det fick vi sån här Marco Polo-klistermärken.
Ja,
fick
precis.
Vi.
Just det. Jag tänkte säga att firman Presenta hade inga klistermärken. De här Marco Polo-märken har jag ju satt överallt. Ja, precis. Just det.
Så det sådana har jag som jag fått av din mamma eller din pappa.
Ja.
Och i nummer 5 2023, som fortfarande ligger ute i butik, så ingår det klistermärken. Klibbor. Dekaler. Och det har ju nästan blivit en tradition att vi har ett litet klistermärke, ett dekalark. Och den här gången så har vi dels en sån här servicedekal som man kan sätta i dörrstolpen, där man kan fylla i om man har gjort sin rundsmörjning i tid eller bytt om motorolja och filter och bromsvätska och såna här saker. Och sen så har vi då kontrollmärket, årets kontrollmärke, som är gult i år. Som är precis i samma storlek som de här skattemärkena som fanns på nummerskyltarna förr.
Och då kommer vi in på det här med ordvitsar ändå. Vad är årets ordvits här nu?
Det får man se när man köper tidningen.
Ja, precis,
det, är och, men det är ganska roligt, för att de här märken, man ser dem ute i trafiken. Det är många som använder dem. Det är roligt. Och sen så har vi då också efterliknat en sån här klassisk ägarskylt. Ägarens namn och hemvist. Som man var tvungen att ha i sin bil förr i världen.
Mm. Jaha, det visste inte jag.
Jo, det var lag på det. Så därför sitter det ofta i gamla bilar så här ägarskylt.
Mm-hmm. Men den här servicedekalen, det är ju kul att hitta det på gamla bilar. Och jag måste ju säga att våran dekal är kanske lite mer beständig, hoppas jag. För de var ju ofta i en papperskvalitet som i och för sig kanske var lättare att
skriva. Ja, det var väl meningen att de skulle hålla ungefär lika länge som servicen var aktuell.
Ja, just det.
Ja, men de fanns ju på rullar så här, på mackarna och på bilfirmerna. Så skulle man liksom trycka dit och så köra den över den gamla.
Mm. Och våran är ju då i rätt storlek så man ska få in den i en dörrkarm.
Mm. Öppna dörren först.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Det tycker jag är bra.
Ja, det underlättar.
Ja. Och sen så finns det ju då också, för alla som tycker om Klassikers podd och vill berätta om det, så finns det ett särskilt, vi tar fram en särskild dekal för podden. Studio Klassiker, podden för mig. Och den vill jag ju se på alla bilar i fortsättningen.
Mm. Skicka in bild.
Mm, skicka in bild på er bil när jag har satt på de här dekalerna.
Mm.
Det vill vi gärna på till red@klassiker.nu. Och det kanske vi uppmärksammar på något sätt. I tidningen eller på annat sätt.
Mm.
Mm, om vi får några roliga bilder.
Mm.
Men det är uppenbart att vi, den här generationen som vi tillhör, tycker att det är viktigt med dekaler och klistermärken. Jag var på en liten bilträff i helgen och där förekom mycket Porschar. Och där är det viktigt att visa vilka träffar man har varit på.
Ja, sådana dekaler, ja. Mm.
Ja, sådana här små, ofta snyggt formgivna, väldigt speciella. Jag tog faktiskt bild på flera stycken roliga. Det är, klistrar man upp i rutan där.
Mm. Men på just Porsche tänker jag på en annan sak som kan vara viktig, och det är med tanke på alla bilar som har importerats som begagnade, så kan det vara en statusmarkör att visa att den är faktiskt svensk såld. För Porsche i Sverige hade ju en speciell dekal, till och med lite blågult om jag minns rätt, på 80-talet.
Ja, de hade ju en sån här certifierad Porsche. Då kunde ju även vara bilar som inte är svensksålda.
Mm.
Men som hade då godkänts av den svenska Porschehandeln.
Mm.
Så det, sådana finns det, precis. Det är ju status. Men det finns också väldigt många snygga så här på träffdekaler. Och man ser att ja, men då var de på den där 2017 och en annan 2018. Och så här. Ja. Men det är kul det där, tycker jag. Det tilltalar det här grafiska...
Ja, men det är både alltså, det grafiska uttrycket, form och färg som kan vara kul, och sen så är det tidsmarkörer i det hela och massa minnen kopplade. Jag vet när jag hade EPA-traktor en gång i tiden, den var ju byggd på en Duett och det var ju många som hade varit på att skruva på den, så den var lite skrynklig och så, och vi skulle lacka om den där, så det gick åt ja, lite spackel i alla fall av ett speciellt märke. Stålplast. Jag tror att det är många som kommer och just det har jag använt.
Mm.
Så på marknaden för några år sedan här så låg det ett stålplast klistermärke i en låda med massa dekaler. Och det köpte jag ju självklart, för det var ju liksom, det var ju sån, det satte igång alla minnen och doften av det här spackret också.
Mm.
Så att den köpte jag på stört naturligtvis.
Ja, har du klistrat upp den någonstans?
Det har jag faktiskt gjort. Den sitter på ett skåp i mitt garage. Där jag har en som jag pryder lite grann på det här sättet som vissa gjorde på sina sovrumsdörrar. Det gjorde aldrig jag. Men på den här skåpdörren så sitter det en del kribbor.
Ja, det var ju mycket viktigare för det här med dekalerna. Jag vet inte varför. Men, och det brukar väl sägas att svenskar inte kanske vill prata politik och sådär. Men jädra vad det har pratats politik på bakrutor.
Mm.
Ja, verkligen.
Löntagarfonder hit och spola kröken dit och allt möjligt annat.
Mm. Ja, det var stort.
Mm.
Verkligen. Spola kröken förresten, den var ju poppis i dragracing-svängen också.
Ja, ja.
Där spolade man ju kröken och körde rakt fram.
Ja.
Mm. Just det. Men det var väl sponsor med den här Spola Kröken-kampanjen till olika... Man förknippar det verkligen med tävlingsbilar.
Ja, jag tror att de såg något till att sprida sig där. Så var det nog.
Mm.
Och en del bilmärken förknippar man ju med vissa dekaler som atomkraft, nej tack. Då ser man ju en Citroën 2CV framför sig, eller en Renault 4 kanske. Eller så.
Mm. Ja, verkligen.
Mm.
Och fri företagsamhet, bra för Sverige kanske, ett annat märke. Sådär.
Typiskt Mercedes-dekal.
Ja, exakt.
Mm. Ja. Stoppa fonderna. Ja,
ja.
Porsche. Mm. En buffelbil kanske som har en sån.
Ja, fast de kanske har köpt bilen själv faktiskt. Det kanske inte en tjänstebil.
Mm. Ja, men det fortsätter att fascinera med klistermärken, och ligger det något framme på någon bänk eller på någon mässa eller något sånt där, inte går det att låta bli att ta det, nej, oavsett vad det står på det.
Nej, det är dragningskraft.
Mm. Och som sagt, missa inte de här i senaste numret av Klassiker, nummer 5. Då finns det med ett dekalark, och har du missat det så går det att köpa dekalarket löst i vår shop, klassiker.nu/shop. Ja, Studio Klassiker avsnitt 107 börjar väl likna någonting nu. Jag har några saker kvar att säga, men just 107, det är ju Land Rover-modell.
Mm-hmm.
Och någon person finns väl också som heter 107?
Absolut.
Mm. Mm. Vi glömde ju i förra avsnittet att prata överhuvudtaget om person 106, fast vi har haft en sån som redaktionsbil.
Ja, just det. Ja, det var ju slarvigt av oss.
Ja.
Ja, för trots den vita karosskulören så var det en personlighet.
Ja, och i förra avsnittet så tror jag att jag pratade om Alfa Romeo. Och det var ju tur eftersom det var avsnitt 105. Och Alfa Romeos 105-serie, det är ju de här som Bertone-kupéerna bland annat. Och sen är det ju Spiden och Julia och Berlina.
Mm.
Så det var ju tur. Men jag minns inte att vi pratade någonting om Peugeot 104 i
avsnitt 104, det
nej,
tror jag inte.
Nej, nej. Nej.
Ja, vi får förbereda oss för 108 här nu då.
Ja, vi får se om det blir något. Men avsnitt 107 håller vi fortfarande på med här.
Mm.
Och innan vi skiljs åt så ska vi berätta några saker. Dels så finns det nu en alldeles färsk samlarutgåva i vår shop. som behandlar British Leyland. Och i förra avsnittet så sa jag att det troligen inte var någon som skulle köpa den. Men oj, det har varit ett otroligt intresse för den här. Och upplagan är begränsad, ska jag understryka. Så 92 sidor om British Leyland med mycket svenskt perspektiv. Om organisationen i Sverige, vilka bilar som kom in hit och hur de sålde här och hur de togs emot. Den andra grejen som jag tänkte berätta om, det är att den 5 juni så kommer det 10:e numret av Saab Cars Magazine ut i butik. Det är ett omslag som präglas av två stycken gula Saab Sonetter. Den ena lite annorlunda än den andra.
Ja, den har lite speciella detaljer kan man väl säga. Mm.
Några extra centimeter på bredden till exempel.
Mm.
Och en annan motor.
Ja.
Och det nummer 10 av Saab Cars Magazine, den ska vi prata mer om i ett kommande avsnitt av Studioklassiker. Och sen så har vi ju Frukostklubben som rullar på verkligen.
Ja, den fortsätter att dundra fram genom sommaren.
Med ständiga besöksrekord.
Ja, det är jättepopulärt.
Och där får man ju också en dekal om man kommer. Och det är ju 10-årsjubileum för Frukostklubben i år.
Precis.
Och ja, de som har varit hittills, de har varit välbesökta och vi har haft tur med vädret nästan varenda gång.
Ja, jo, men jag tror att det är beställt så. Att det funkar. Den 10 juni så är det faktiskt premiär också för en frukostklubb. Det är gänget i Askersund som kör sin första morgonträff.
Första någonsin?
Första någonsin.
Mm.
Så att är man i närheten eller om man vill åka lite längre också.
Vackra Askersund.
Och dit, ja, det är jättefint.
Mm.
De håller till vid vattnet. Så att man har, ja, det blir mysigt där tror jag.
Och Frukostklubben är alltså en träff för morgonpigga som har annat för sig under resten av dagen.
Ja, exakt. Så är det.
Och samma helg så finns det möjlighet då att besöka ytterligare två frukostklubbar.
Ja, det är ju dubbelsmäll i Gävleborg. Det är både Frukostklubben Hälsingland och Frukostklubben Gästrikland. Dagen efter varandra. Först i Hälsingland.
I Ljusdal.
I Ljusdal den 10:e och i Högbobruk den 11:e. Alltså strax utanför Sandviken.
Mm. Och då, Björn, då tänkte jag att du och jag ska åka dit.
Ja, det har vi faktiskt tänkt.
Mm.
På båda de här träffarna.
Japp, och så att vi kommer att stå där i Ljusdal på morgonen. På lördagen, den 10:e. Och sen så den 11:e så kommer vi vara på Högbobruk.
Jajamän.
Och vi ska inte glömma att det är frukostklubb i Stockholm också, vid Brostugan.
Just det, det är det också. Och på lördagen, den 10:e.
Så att fyra frukostklubbar.
Jag tror vi hinner med den också. Om vi åker,
om vi åker riktigt fort.
Ja, ja.
Det är bra att du är optimist.
Ljusdal och Bromma ligger vi ganska nära.
Ja, det är nära varandra.
Ja. Ja, vi får se. Ska du åka till frukostklubben på Brostugan, Fredrik?
Vi får se.
Ja, spännande. Ja, och alla frukostklubbsdatum finns på klassiker.nu/frukostklubben. Och givetvis i Klassikers kalendarium i tidningen.
Jajamän.
Det var allt från Studio Klassiker för denna gång. Avsnitt 107 förklarar nu som upphört. På återhörande.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.